Allt har sin tid, står det i skriften. Fred har sin tid och krig har sin tid och så ut har sin tid och skörda har sin tid och allting har sin tid. På 70-talet var det tid för enhet och på 80-talet är det tid för splittring. Allt har sin tid. Vi som gladdes åt enheten på 70-talet, vi blev ju lite långa i ansiktet när den tiden tog slut. Och så undrade vi, hur kunde det här komma sig? Vi hade ju bestämt oss för att nu skulle vi aldrig göra om den där dumheten igen. Och så det var ändå ganska enkelt, visade det sig. Trots alla lovvärda beslut och föresatser. Och jag vill mena att det vi har upplevt de sista åren har med barnaskap att göra. Församlingen i funktion kallade ju Stanley Jones det här, den här eftermiddagssamlingen. Vi ska kalla den idag för församlingen ur funktion. Och eftersom det har med barnaskap att göra så ska vi läsa lite grann om barnaskap. Därför att jag tror att väldigt mycket av det hela handlar om att vi lägger olika begrepp i själva ordet. Vi menar olika saker med barnaskap och plötsligt kan vi inte trivas i samma barnkammare. Galaterbrevet 4 ska vi börja med. Galaterbrevet 4. Och vi börjar där att läsa i fjärde versen. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och han ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son, och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Vi har fått söners rätt. Det är barnaskap. Och det är ju ett härligt uttryck. Tjuvtittar vi lite i den grekiska grundtexten så användes här ordet exousia. Och det är ett lite mångtydigt begrepp. Ibland översätter vi det med rätt, ibland med auktoritet och ibland med makt. Och alla översättningarna är tänkbara och möjliga. Söners rätt. Det vi har upplevt de sista åren är rätt mycket koncentrerat kring det här begreppet faktiskt. Att vi har fått olika mening om vad det här betyder. Och det kan få ganska vittgående konsekvenser. Vi måste vara noga när vi läser innantill. Vi går därför på jakt i skriften efter ordet exousia. Och om jag får ta er med på en guidad tur så går vi till Lukas evangeliets 10:e kapitel. Lukas 10:17. För vi är ju nu söner och döttrar. Vi är Guds barn. Hans ande har tagit sin boning i oss och vi har blivit arvtagare. Frågan är ju nu, vad betyder allt det här? Är det bara vackra symboler eller betyder det något? Ja, vi hittar ordet exousia i den här texten. De 72 kom glada tillbaka och sa, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade, jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Jag har gett er makt. Se, där står det exosia igen. Jag har gett er befogenhet, jag har gett er auktoritet, jag har gett er myndighet, jag har gett er rätt, eller hur vi nu vill översätta det. Söners rätt. Ja visst. Och då har det mycket strukits under de sista åren att barnaskapet, söners rätt, först och främst innebär rätten att trampa på ormar och skorpioner. Och då har man tänkt sig det hela ungefär så här, att allt det som skapar problem och förvirring och lidande och smärta och otro och tvivel och synd och elände, det är andemakter. Bakom allt det här finns andemakter. De som vill förstöra skapelsen och vill förstöra oss och kasta oss i helvetet. Och det vi har fått, säger man då, det är söners rätt att trampa på de här andemakterna. Nu kan de inte längre hålla på och härja med oss, utan vi kastar ut dem. Så är problemet löst. Evangelisation blir då i princip att kasta ut de demoner som hindrar evangelisation. Andemakter och andefurstar som skapar otro och tvivel, ut med dem. Helande handlar om att kasta ut och jaga bort de andemakter som skapar sjukdom. Ut med dem. Och så vidare. Vi kan förlänga det resonemanget in i varje givet område där vi så att säga har en kamp att utkämpa. Och då säger man alltså att jaha, nu har vi fått söners rätt. Och söners rätt innebär att vi får nu lov att kasta ut allt det här. Vi ska inte längre behöva ligga i underläge, utan vi har kommit i överläge. Och om bara församlingen begriper att den har kommit i överläge, så börjar den utnyttja sitt överläge, och då händer helt andra saker än det hände förut. Söners rätt. Hur kan den tanken skapa splittring? Jo, vi startar en bönegrupp. Hälften i gruppen ser olika saker i världen som skulle behöva ändras. De knäpper fromt sina händer, sluter sina ögon och ber till Gud och säger: käre Gud, om det är din vilja, punkt, punkt, punkt. Andra halvan av gruppen tycker att sånt är nys. Och de säger istället att så där kan man inte säga, om det är din vilja. Då släpper man ju in djävulen. Nej, vi ska gå loss istället på alla demonerna och kasta ut dem. Det är Guds vilja att demonerna ska ut. Gud vill att alla demoner ska ut. Han är emot alla demoner. Ja, det låter ju bestickande, eller hur? Men om Gud är allsmäktig, varför finns det då demoner? När nu Gud är emot alla demoner i alla sammanhang. I vilket fall, resultatet blir att gruppen spricker i två halvor. En halva som knäpper händerna och en halva som knyter dem, säger någon. Ja, jag hade sån här tänkt att säga det själv, men jag tänkte att det var lite för styggt att säga så. Man ska ju vara snäll. Och lägg nu märke till detta. Den splittring som då uppstår har på de flesta platser i vårt land inte berott på att somliga ville väckelse och somliga ville inte väckelse. Ty vi har upplevt torka så länge i Sverige att långt de flesta önskar väckelse. Det man var oense om var inte målet utan vägen dit. Är nu det här sant? Är det viktiga med söners rätt detta, att vi nu har fått befogenhet att kasta ut alla demoner i alla sammanhang? Vi går till andra Korintierbrevet 12 och läser en text som har debatterats nästan till leda. Och så ska vi se efter vad där står. Andra Korintierbrevet 12, verserna 7-10. Och, säger nu Paulus, för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig, så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Nu har man hållit på att diskutera i det oändliga om det här betyder att Paulus var sjuk eller inte. Och den ena diagnosen fantasifullare än den andra har flimrat förbi i synfältet. Somliga har förklarat att han led av någon ögonsjukdom. Han blev nog aldrig så bra i ögonen efter den där händelsen på vägen till Damaskus. Och andra har spånat lite grann på att när han trillade omkull på vägen till Damaskus så var det ett epileptiskt anfall. Och det är säkert det som Paulus har. Om han var sjuk i ögonen, hur kunde han försörja sig som tältmakare? En sån skulle man ju omskola direkt om han inte hade synen kvar. Om han hade epileptiska anfall, hur kunde han då gå omkring och ha svultit och frusit och ofta fastat och faror på havet och faror i öknen? Försöka göra sånt med en epileptiker, ska ni se. Det brukar i regel inte bli så framgångsrikt. Nå, men istället för att hålla på och diskutera något som vi aldrig kan få svar på, så kan vi istället se vad det står. Det tycker jag är en bra idé. Och då säger Paulus så här, att vad nu än hans törntagg består i, så utlöses den av en ond ande som hela tiden håller på att drabba honom. Det är ju intressant. En ängel från Satan slår mig i ansiktet, säger. Om det nu betyder att han blir motarbetad vart han kom, att han blir förföljd och piskad och misshandlad och slagen, eller om han hade epilepsi eller snuva, vad betyder det? Här är ju i alla fall en demon i arbete. Bra, säger vi. Käre Paulus, nu ska vi förklara för dig söners rätt. Du ska bara kasta ut den här, förstår du? Han verkar märkvärdigt okunnig om det, Paulus. Eller hur? Han säger, jag har bett till Gud, säger han. Nej, men snälla Paulus, det ska man inte göra. Du har väl inte sagt om det är Guds vilja, för allt i världen gör inte det. För då blir det bara värre. Han har bett till Gud och så har han fått svar ifrån Gud. Min nåd är allt du behöver. Det betyder, Gud säger att den där ska du ha kvar.
Och Paulus, han förklarar också för oss varför Gud inte tar bort den anden. Vad nu den anden än gjorde. För Paulus hade tillräckligt mycket självkännedom för att förstå att om allt motstånd, alla svårigheter, allting bara plockades bort, så skulle gamle Saul krypa ner från korset. Han den väldige och stöddige och duktig och framgångsrik och imponerande. Oj, oj, oj. Då skulle han vara tillbaka där han började. Han behövde det där för att hålla balansen i sitt liv. Han behövde en förödmjukelse för att behålla sin ödmjukhet. Och vad sen förödmjukelsen än gick ut på, det får vi inte veta. Men det är ointressant. Och nu är det ju så här att i det ögonblick vi lanserar en teologi som säger att alla kristna kan kasta ut alla demoner ur alla sammanhang om de bara tror och förstår och vet att de har rätt till det. Då behöver vi ju inte hitta mer än en enda text i Bibeln som säger det motsatta. Så kan vi med säkerhet veta, nej, så kan det inte vara. Fortfarande håller vi fast vid, det finns något som heter den kristnes auktoritet. Då andemakter ska förjagas. Andemakter som plågar människor eller som hindrar sammanhang där Guds vilja ska ske. Men det fungerar uppenbarligen inte på det viset att vi har fått någon sorts fullmakt in blanco. Någon sorts allmänt kontokort som gör att vi kan jaga alla demoner ur alla sammanhang. För kunde vi det så kunde vi också fixa yttersta dagen direkt, eller hur? Vi kunde bunta ihop dem allihopa och stoppa ner dem någonstans där det var tillräckligt varmt och sen skulle det bli väldigt trevligt här på jorden. Men så lätt är det inte. Och så lätt är det inte ens meningen att det ska vara. Utan istället handlar det om att vi vandrar i ande. Herren leder oss med sin ande. Och anden kan bemyndiga dig och mig att förlösa en människa från demoniskt betryck. Och när vi har fått klartecken från den heliga ande, då säger man till och personen blir fri. Inte därför att vi sa det. Inte därför att det var något märkvärdigt med oss. Utan därför att Herren hade bestämt. Vi kan säga att ett berg hävde upp och kastade i havet. Det står ju så. Det betyder ju inte att vi kan gå runt och säga det till alla berg. Att vi alla skulle bli någon sorts andliga landskapsarkitekter. Men har Herren bestämt? Det där berget har legat där i alla år, men nu ska det inte vara där längre. Hälsa från mig och säg att det flyttar på sig. Ja, då går vi dit och så säger vi, i Jesu namn, du ska inte stå här längre. Varför flyttar sig berget? För att du sa det. För att Herren sa det. Söners rätt måste alltså i grunden betyda något annat. Och då går vi tillbaka lite grann. Vi går till Romarbrevet 9. Och läser början av nionde kapitlet, de första fem verserna där. Där ju Paulus skriver om sin samtidsjudar och hans hjärta för hans eget folk. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga ande låter även mitt samvete bestyrka det. Ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Det är ju israeliterna som har fått söners rätt. Härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena. Det har fäderna och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Amen. Paulus säger om judarna, de har fått söners rätt, säger han. Och det, de var ju ännu kvar i det gamla förbundet och han syftar på det gamla förbundet. Alltså betyder detta något annat i grund. Vad är söners rätt? Johannes första kapitel ska vi titta på igen. Och åter läsa 12:e och 13:e verserna. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Söners rätt är rätten att umgås med Gud. Rätten att tillhöra Gud. Rätten att vara Guds barn. Ty syndafallets viktigaste effekt var inte att Adam tappade makten över demonerna. Utan syndafallets viktigaste effekt var att människan inte längre kunde möta Gud. Och vi kan inte relatera, alltså hur ska jag uttrycka det? Vi måste knyta begreppet söners rätt till Guds person. Men ofta möter vi istället den tanken att söners rätt har med skapelsen att göra. Människans makt över skapelsen, människans makt över andemakterna. Och att söners rätt skulle vara ett begrepp som alltså var knutet till skapelsen. Men söners rätt är ett begrepp som är knutet till Gud. Till Guds person. Att människan alltså på nytt kan träda i gemenskap med Gud. Det är söners rätt. Och det här ger oss inte något utrymme för något rättighetstänkande eller makttänkande. Ty, så att säga, rätten att umgås med Gud på nytt är ju nåd. Inte en rättighet. Det är nåd jag får på nytt komma inför Guds ansikte. Det ger alltså inte utrymme för något kravtänkande av något slag, att vi kräver vår rätt här. Söners rätt kan inte förstås i sådana termer. Utan söners rätt är att jag är medveten om att jag inte kunde kräva det, ändå frimodigt kan gå fram till nådens tron. Åter måste vi påminna oss Johannes döparens regel. Det är som sig bör att han växer till och jag förminskas. Det är en utomordentligt bra tumregel när man ska pröva budskap av olika slag. Vad händer nu med Herren och vad händer med oss? Om vi säger att söners rätt handlar om att vi nu plötsligt har fått makten över hela skapelsen. Vi kan nu plötsligt förjaga andemakter ur alla möjliga sammanhang. Vår betydelse växer ju så här. Och när man samtidigt ser att det får till effekt att folk slutar be och istället bara ägnar sig åt demonjakt, så ser man också hur Herrens betydelse krymper. Och undra sen på att det blir splittring. Det går inte att hålla ihop sammanhang där man ser så olika på de andliga tingen som man gör när man på det ena eller andra sättet lägger olika betydelser i begreppet söners rätt. Den läxa vi kan lära idag är att det är förbluffande enkelt att skapa splittring. Tänk, man bara byter innehåll i ett eller ett par olika begrepp. Och plötsligt kan vi se så olika på den osynliga verkligheten fastän vi använder samma ord. Vi ser så olika på saker och ting att vi kan plötsligt inte arbeta ihop längre. Det är en viktig läxa det här. Israeliterna hade fått söners rätt för alla andra folk. De kunde ändå umgås med Gud via djuroffer och via hela den gammaltestamentliga lagen så att säga inom det gamla förbundets ram. Men de hade fått söners rätt på ett annat sätt än andra folk. Men vi ser hela tiden söners rätt handlar om rätten att på nytt träda i Guds närhet. Ty det är det oerhörda. Ingenting kan jämföras med detta att på nytt få leva i gemenskap med Gud. Och det är också det som Gud försöker tala om för Paulus och säkert också lyckas med. Min nåd är dig nog. Detta att du får leva i gemenskap med mig, det är dig nog för denna tid. Hur sen ditt liv än gestaltar sig. Jag stryker under igen, fast jag sagt det förut, detta betyder inte alls att det inte finns helande. Att det inte finns hjälp av alla slag, inklusive andlig befrielse. Det är bara det vi kan icke sätta upp någon sorts formel om hur våra liv bör se ut för att vara andligt. Romarbrevet 8 igen. Femtonde versen. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Du, söners rätt har med Guds person att göra. Vi har blivit uppfyllda av den heliga ande som ropar Abba, Fader. Söners rätt handlar inte om att ha blivit uppfylld med Guds ande som ropar alla demoner ska ut. Abba, Fader. Vi ska göra en liten utflykt och strax komma tillbaka till Romarbrevet 8. Vi ska gå till Matteus 5 ett slag. Först den nionde versen. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de fridsamma, de ska kallas Guds barn, eller tror jag det står i gamla översättningen. Och egentligen är ingen deras översättning är bra. Det grekiska uttrycket betyder saliga är det som stiftar. Det som skapar fred, frid, shalom. Det ska kallas Guds söner. Ja. Men gör man inte det då genom att jaga ut alla destruktiva andemakter? Det finns sådana situationer, men det finns också andra situationer. Vi bläddrar lite längre fram i 5:e kapitlet. Fyrtiofjärde versen. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Guds barn stiftar fred. Guds barn sprider rättfärdighet. Och ett viktigt sätt att göra det, det handlar om att älska sina ovänner, att älska dem som förföljer. Och att be för dem. Men nu går tillbaka till Romarbrevet 8. Så läste vi nyss den 15:e versen. Men vi fortsätter nu ett stycke framåt. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor, och till och med vi som har fått anden som en första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi är barn och vi är arvingar. Vad är det för ett arv vi har fått? Jo, det är samma typ av löfte som gavs till Israel. Ett löftesland att vandra till. Det löfteslandet är inte här. Vi är på väg till. På andra sidan Jordan. När du går över floden, när du är ensam som det heter. Men löfteslandet ligger inte inom denna tid. Men på samma sätt som det var med Israel när man gick genom öknen, det hände många mirakler. De gick runt i 40 år och skorna höll. Det var ju fantastiskt. Det regnade mat 6 dagar i veckan. Det fanns alltid vatten. Folket växte. Det hände många mirakler. Gud hade tagit ansvaret för att de skulle komma fram, och de kom fram. Det var inte utan strapatser, men man kom fram. Öknen var inte löfteslandet. Det var inte meningen att man skulle bosätta sig på Moabs hedar. Man skulle ända fram. Vi är arvingar precis som dem. Vi har fått ett löftesland. Men på vägen dit så görs det ingen hemlighet av att vi råkar ut för strapatser.
Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Söners rätt innebär att jag vet med mig att jag har ett löftesland att gå till. När jag kommer fram blir jag väl mottagen. Det löftet har jag fått. Och det är ett stort och fantastiskt löfte. Och när jag har fått en vägvisare som ska föra mig dit, den heliga ande. Han hjälper mig att hitta vägen. Han hjälper mig med strapatserna på vägen. På alla de möjliga olika sätt. Vi kan inte föreskriva hur. Men han har lovat att hjälpa oss ända fram. Skapelsen väntar otåligt för att Guds söner ska uppenbaras. Vi är redan Guds barn. Men när vi kommer fram och när historien är avslutad och konungen träder fram, som vi läste i morse i 1 Johannes 3, när vi får se honom sådan han är, då ska vi bli honom lika. Nu ser vi bara dunkelt som i en spegel. Och därför är alla yttringar av vår andlighet ofullständiga och bristfälliga. Men då ska vi se honom sådan han är. Då kommer hans fullkomlighet att, så att säga, ta gestalt i oss. Kristus blir allt i alla. Och det kommer att innebära den stora förvandlingen, inte bara för oss utan för skapelsen. Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Och det är inte bara så att vi är på väg genom någon sorts mer eller mindre meningslös ökenvandring. Där det gäller att till rygga lägga sig och så många kilometer sand för att komma fram. Utan under den vandringen så innebär de olika strapatserna på många sätt en seger över det onda. På vägen håller vi på att stifta frid. På vägen håller vi på att sprida rättfärdighet. Evangeliet är en kraftig frälsning för var och en som tror. Och vi ska gå till Uppenbarelseboken och se ett par texter där. Kapitlet först. Jesus vann ju sin seger genom att älska sina förföljare och be för dem till Gud. Stefanus vann en väldig seger när han bad för Saul från Tarsus. Herre, tillräkna dem icke denna synd. Och här talas det om på samma sätt. Den 9:e versen här, 6:e kapitlet. Och när lammet bröt det 5:e sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst, hur länge du helig och sannfärdig härskare ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare. Och åt var och en gavs en vit klädnad och det blev tillsagd att vara stilla ännu en liten tid. Tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. När tar historien slut? När martyrernas antal är fullt. Konstigt, säger vi. Inte alls. Ty då kommer Herren tillbaka för att döma onda andemakter och onda människor. Och när martyrernas antal är fullt så finns det något att döma dem för
som icke önskade det goda utan önskade det onda. Därför ställer Gud fram sitt rike mitt i världen. Sårbart till tusen. Han började själv. Gick omkring värnlös och utan några hemliga signalpatruller eller avlyssningsutrustning eller raketgivär eller kanoner eller något. Till en tid beskyddad av fadern. Men när tiden är inne drar fadern tillbaka sitt beskydd och sonen säger: stunden är nu kommen. Min stund. Då han ska vinna sin stora seger. Och när det heter om oss att vi får dela hans lidanden för att också dela hans härlighet, så betyder det delvis att vi är kallade att segra på samma villkor som han segrade. Tolfte kapitlet. Sjunde versen. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och hans änglar stred. Men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mod. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet, djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. De har besegrat honom. Ja visst, hur gick det till? Här är ju alltså en seger över djävulen. Det är inte en seger i makt. Det är inte så att man samlas till det jättestora mötet. Alla kristna bekännare håller varandra i hand och så tar de auktoritet över djävulen och nu kastar vi ut honom ur himlen. Nej, inte alls. De har besegrat honom därför att de inte älskade sitt liv så mycket att de drog sig undan döden. Det uppstår en strid i himlen. Den har sin motsvarighet på jorden. På jorden står en skara renad i lammets blod. En skara som är gjord rättfärdig. Guds söner och döttrar. Och så finns det en skara till. Den som förgriper sig på Guds söner och döttrar därför att de är Guds söner och döttrar. Martyrernas antal håller på att bli fullt. Och när det ser ut som att nu är slaget förlorat. Nu decimeras ju skaran, nu blir det snart ingen kvar. Nu går det åt skogen med församlingen här. Då blir det en strid i himlen. Änglarna går igång, Mikael och hans änglar kastar ut djävulen. Det faller en dom över ondskan. När ondskan förgriper sig på de rättfärdiga människorna därför att de är rättfärdiga. Så var det i Jesu fall. Denne man gör ju många tecken. Om man fortsätter så här så kommer romarna att ta ifrån oss både land och folk. Det är bättre att en man dör för folket än att hela folket dör. Och så dödar man honom för att man vet att han är rättfärdig. Då faller en dom över ondskan. En första dom. Det som beskrivs här är den domens avslutning. Ty Kristi kropp i världen är hela tiden en lidande kropp. Söners rätt, ja visst. Vi har ett land att gå till. Han som är huvudet har gått för. Han har banat väg. Det finns en plats beredd åt oss. Och den är vi vissa om och säkra om. I hoppet är vi räddade. Det hopp som man redan ser fullbordat är inget hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas, då väntar vi uthålligt. Då är vi på väg. Hela tiden har vi målet i sikte. Guds söner, det som stiftar frid, det som sprider Guds shalom. Jesus har gått före och visat hur det går till. Och han har inte bara visat det, utan han har också gjort det möjligt för oss att följa efter. Petrus trodde säkert att han skulle klara det. Här om så alla andra förnekar dig, så ska inte jag göra det. Tuppen ska inte gala förrän du 3 gånger har förnekat dig. Kraften fanns inte. Anden var inte utgjut. Vänta i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Det är ingen idé att ni går ut dessförinnan. Därför att ni har inte resurserna till att segra så som en seger ska vinnas. Om vi återvänder till Romarbrevet 8. Trettiosjunde versen. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Det är ju alltså en bibelöversättning gjord med all sorts språklig och teologisk och exegetisk expertis. Och ändå kan man inte översätta ordet i, utan man skriver över. Och det är ju inte samma sak. Det är bara man tycker att det blir lite vettigare om man skriver över, så då skriver man över. I allt detta ska det stå. I vad då? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfår. Nej, i allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. I svagheten fullkomnas kraften. Därför är det så här, att när Herren för oss ut på vandringen hem, så är det inte bara en förflyttning, så att säga, ett byte av vistelseort, utan under vandringen så sker hela tiden olika möten. Med situationer, med människor, där vi får lov att sprida uppståndelsekraft. Om vi bara själva är villiga att ta långfredagslidanden på oss. Det behöver inte alltid betyda att man bokstavligen talat ger sitt liv så att man får ringa efter begravningsentreprenören. Ibland är det bara så att man får offra av sin bekvämlighet. Att man kanske upplever att detta är en vånda, jag räcker inte till, det går inte en dag till, och så går i alla fall både en dag och en vecka och en månad och flera år. Det känns på ett sätt som att gå på fälgarna många gånger. Men det rullar i alla fall. Ty om Gud har bestämt att icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Då börjar han ju med att tömma ut din styrka och kraft. Så enkelt är det. Och då kan vi aldrig bestämma oss för i förväg hur livet ska se ut. Vi kan aldrig säga att söners rätt ska innebära vissa garantier för den här tiden. Så och så ska du ha det, så och så ska du aldrig behöva acceptera att ha det. söners rätt innebär att här och nu har vi möjligheten att umgås med Gud. Och vi har löftet om det land som vi är på väg till. Att där har vi hemortsrätt, om du så vill. Familjetillhörighet. Gud är vår far.
Johannes 10 kapitel. Där ska vi möta ordet exousia på nytt. Rätt eller myndighet eller makt eller auktoritet, hur du nu vill översätta det. Johannes 10:17. Fadern älskar mig, säger Jesus, därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.
Här används samma ord. Och så långt jag kan förstå är detta det djupaste uttryck som Bibeln ger oss om vad söners rätt innebär. Jag har rätten att ge mitt liv. Det har ställt som en möjlighet faktiskt att jag ska kunna frambära mig själv, frambära min kropp som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Inte hur som helst, men när anden leder. Då ger anden kraft och möjlighet. Betyder inte att det alltid går bekvämt, betyder inte att det inte skulle kunna vara ett stort lidande. Men jag har möjligheten att göra. Och jag har fått rätten att få det tillbaka. Jo visst. Det finns ett annat land. Som jag är lovad att jag ska få vara. Jag delar hans lidanden för att dela hans härlighet. Detta ska jag inte på något vis tolkas så att det inte finns ett stort utrymme för nådegåvor och kraftgärningar i den heliga ande. Samme Paulus som skrev allt det här och som alltså själv hade en satans ängel som slog honom i ansiktet. Vi ska läsa om honom Apostlagärningarna 19. Elfte och tolfte verserna.
Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och la den på de sjuka och då blev de kvitt sina sjukdomar och de onda andarna lämnade dem.
Tänk dig du, om varenda kläpalta som du har på dig kunde användas till att läggas på de sjuka och de flög upp ur sängarna. Du kunde inte hänga av dig ytterrocken ute i hallen eller halsduken eller hatten eller något utan att folk var där och knyckte för att de hade folk hemma som låg med hjärtinfarkt och cancer och allt möjligt och så river man halsduken i bitar och lägger dem på olika sjuka och du får skaffa en ny halsduk. Härligt va? Eller? Ja. Visst. Det är så det ska vara, säger vi. Det där. Det äkta lärjungaskap. Ja, det är en bit av det. Det är en bit. Det är inte det ordinarie. Även för den tiden så sägs det att detta var kraftgärningar av icke vanligt slag. Men Gud kan bjuda på undantag ibland och det får han bestämma själv när det ska ske. Men allt är möjligt. Allt är tänkbart för den som tror. Sen får Gud bestämma vad det är som är möjligt och vad det är som öppnar sig i det enskilda fallet.
Vi kan tycka det att ja, det här började ju väldigt bra. Hela provinsen Asien fick höra evangelium på 2 års tid när Paulus satt i tyrannens lärosal och märkliga under och tecken och andarna lämnade folk och de blev kvitt sina sjukdomar och så vidare. Och sen tycker man efter ett tag att ja, sen gick det ju snett förstås. Som det står i 21 versen så blev det upplopp och det blev massa trassel och Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 1 att vi kom i sådana svårigheter att vi till och med trodde att de skulle ta död på oss. Ja, det gick lite snett, säger vi. Nej, det hör ihop det här. Paulus var villig att underkasta sig den sortens risker. Och därför kan kraften flöda. Ty varje seger vi är kallade att vinna är först och främst en seger över oss själva. Kom ihåg det. Det finns ingen seger över omgivningen. Ingen seger i omgivningen som inte samtidigt är en seger över dig själv. Det finns kraft i den heliga ande till båda delarna. Men det är ju faktiskt så att gränsen till fientligt territorium går rakt igenom oss själva. Djävulen, världen och vårt eget kött. Om vi tittar tillbaka till sist till Lukas 10. Så tycker jag den 20:e versen är förbisedd och viktig. Herren var lovad. Det finns verkligen något som heter befrielse från andemakters betryck. Och jag har själv fått nåden att se många människor lösas ifrån andemakter av olika slag. Jag kan verkligen säga av erfarenhet, det här är sant. Men Jesus tillfogar en varning. Först säger han så här. Att ingenting ska skada er, säger han. Underbart, säger vi. Vi är beskyddade. Fantastiskt. Och så kommer ett men. Och nu kommer det finstilta. Men gläd er inte över att andarna lyder er. Utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Ty det är det senare som är söners rätt. Våra namn är upptecknade i himlen. Men när vi börjar glädja oss över makten, över demonerna, då sker en förskjutning. Och vi börjar att istället säga att söners rätt är makt över demonerna. Akta er, säger Jesus. Därför då får de tillträde. Och det är vad vi har upplevt i denna tiden. Hur splittringens andemakt klyver Guds församling på längden och tvären. Därför att söners rätt inte längre bestod i detta. Att vår glädje ligger i att våra namn är upptecknade i himlen. Församlingen är alltid sårbar. Enhet är alltid något mycket sårbart. Det räcker med att byta innehåll i några ord. Så kan splittringen vara ett faktum. Och må Gud ge oss tillbaka glädjen över att våra namn är skrivna i himlen. Ty den kanske vi har tappat allihopa vid det här laget. Låt oss be. Herre, vi vill be dig om barmhärtighet över vårt land.
Herre, du uppenbarade för många tjänare att ditt ord talar sanning också i detta att andemakterna finns. Djävulen finns. Demonerna finns. Du lät oss upptäcka på nytt, Herre, att det också finns något som heter befrielse. Men vi drev det för långt. Vi började lägga sån tonvikt vid det här. Att vi istället gav fienden ett tillträde till din församling. Och vi har fått se splittringen dra fram från plats till plats. Och det är inte en äkta splittring. Det är inte den splittring som består i att några vill följa dig och några vill inte. Utan det är en splittring som består i att vi blir oense om vägen till målet och inte om målet självt. Nu vill vi anropa det här om läkedom för din egen kropp i vårt land. Herre, du som säger att sanningen ska göra oss fria. Låt din sanning lysa fram, Herre. Vi kan inte komma till rätta med de här sakerna genom att sopa de läromässiga frågorna under mattan. Men låt oss på nytt få mötas. Alla som vill bekänna ditt namn. Och finna en enhet, Herre, genom ditt ords sanning och genom din andes uppenbarelse över ditt ord. Amen.